Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du lyssnar till Babys podcast när vi tar oss an ett på många sätt en tuff och mycket tung diagnos, HG. HG som står för hyperemesis gravidarum. I studion, förutom förlossningsläkare Jenny och mig Karina Barnmorska, hälsar vi dig Jenny Sjölin välkommen.
Tack så mycket.
Jenny, du är specialistläkare i internmedicin.
Nästan. Jag är fortfarande ST-läkare i internmedicin och lungmedicin på Södersjukhuset.
Men det betyder att du är nästan klar.
Jag är nästan klar i internmedicin. Ja. Ja, precis. Mm. Mm.
Men du är också väldigt engagerad i denna diagnos, HG, som vi ska prata om idag.
Precis. Ja.
Dels för att du själv drabbats under två graviditeter. Jag läste också att du önskar utforma ett nationellt vårdprogram med all rätt, eftersom många är helt utmattade vid denna diagnos, utmattade på den kunskap som råder inom sjukvården och även så att många inte ens vill skaffa barn. Flertal kan inte heller fullfölja sin graviditet utan väljer ett avbrytande. Ändå så pratar vi så himla sällan om denna diagnos, HG. Så varför är vi så dåliga på att ge stöd, tror du?
Jag tror att det handlar om flera faktorer. Dels tror jag att, för om man tittar långt bak i tiden, så fanns det ju ingen effektiv behandling. För 100 år sedan så kunde man knappt ens ge vätskebehandling. Och det fanns inga antiemetika, alltså mediciner mot illamående, som var effektiva. Och då har man liksom haft den här lite macho-attityden att ja, du är illamående, det blir alla. Det är inget att hänga upp sig på, det är bara att kämpa på, för det finns ändå ingen behandling. Och jag tror att mycket av det lever kvar. Och sen så är det ju också så att det är ju väldigt många som har illamående under graviditeten, och den allra mesta illamåendet är ju inte av en så allvarlig art att det behöver läkemedelsbehandling eller droppbehandling eller sjukhusvård. Och då är det lite svårt att se skogen för alla träd, eller att hitta den här nålen i höstacken, eller vilka liknelser man nu ska använda. Så att jag tror att det är väldigt lätt att man kanske är stressad och inte har fått lära sig särskilt mycket om svårt graviditetsillamående. Och så är det så här, ja, nu är det ännu en som klagar på att han mår illa. Så här, då säger man, ja, men det här är bara normalt. Och så liksom går man vidare till nästa. Och istället för att plocka upp det här.
Ja, jag tror också från mödrahälsovårdens sida så är det också försök till att inge hopp i patienten. Mm. Att de flesta går över i vecka 12. Mm. Så är det ju, ungefär 90% har ju graviditetsillamående. Och de flesta, alltså det börjar ungefär i vecka 6 kan man säga att man känner av. Sen en kulmen vid vecka 9 har vi sett. Mm. Och sen att det börjar liksom lägga sig i vecka 12 för de allra flesta. Och det är väl det liksom, jag tror man inom mödrahälsovården försöker på något vis inge det hopp. Och sen är det ju naturligtvis de som får värre besvär.
Ja. Det är ju jättespännande det här. Men innan vi fortsätter, för det ska vi verkligen göra, så tänkte jag läsa en introduktion som jag skriver, som ni får säga om ni håller med om. Illamående och kräkning förekommer hos 50-90% av alla gravida. Då är det lite beroende på vilka studier vi tittar på. Symptomen debuterar oftast tidigt, vanligtvis i graviditetsvecka 4-8. Mm. Orsaken är fortfarande inte helt känd, men troligtvis är det många faktorer som spelar roll och spelar in. det hormonella förändringar under graviditeten har betydelse, men även den ärftliga kan påverka då risken för hyperemesis. Besvären avklingar oftast spontant före vecka 12, men senast i graviditetsvecka 20 för flertalet gravida. 10%, eller för 10% ska jag säga, har besvär under hela graviditeten. Nu då, den svårare formen kallas hyperemesis gravidarum, som vi sa, och förekommer i 0,3-3% av alla graviditeter. Och HG då, som vi förkortar det, är en allvarlig komplikation under graviditeten, förknippad med ökad sjukdomsrisk för både den gravida och för barnet. Och kännetecknas av bland annat frekventa kräkningar, viktförlust, och då pratar vi oftast om mer eller större än 5% av ursprungsvikten. Dehydrering, alltså uttorkning, elektrolytrubbningar till följd av det, muskelsmärta, ketonuri med mera med mera. Och svåra ord som jag nu har nämnt, de kommer vi att nämna flertal gånger så att ni får förklaring på detta. Mm. Vad säger du om den introduktionen, definitionen?
Nej, men det är på det stora hela ganska bra. Sen kommer vi att följa upp några av de saker som har nämnts där. Det jag skulle vilja komplettera med är att det är ju inte bara den här den eller de här värsta procenten som man ska lägga allt fokus på, utan graviditetsillamående är ju ett spektrum där en del har nästan ingenting och en del har den allra värsta formen, men så finns det någon slags mellangrupp eller liksom som har måttlig till svårt graviditetsillamående som man inte ska glömma bort, och de kan ju också behöva medicinering för att klara av vardagen helt enkelt. Så att vi kommer att prata väldigt mycket om HG idag, men vi ska inte glömma bort den gruppen som aldrig uppnår den här diagnosen utan men ändå behöver insatser.
Och jag tänker på anhöriga, partners, de som står nära intill de här gravida kvinnorna. Det kanske vi också kan prata om, för att det är ju också väldigt kämpigt.
Jag tycker det är jätteviktigt att nämna först de eventuella minderåriga barn som också finns i hemmet och som kan trycka att det här är väldigt plågsamt att se mamma så sjuk och tro att hon ska dö nästan. Liksom. Och de här partnerna som då får ta allt ansvar, de ska både jobba och få hålla ekonomin i rull, och så ska de ta hand om alla barn, och så ska de ta hand om liksom den här gravida kvinnan då också. Som kanske måste duscha och liksom skjutsa till olika läkarbesök och sådär. Och har man tur så har man ju en familj runt omkring, en släkt och vänner som är förstående. Men det är tyvärr så att det är inte alltid i fallet, eftersom det finns ganska lite kunskap om sjukdomen, så en del liksom tror helt enkelt inte att det kan vara så här illa.
Men den där mellangruppen då som har måttliga besvär, de hoppas jag får bra hjälp i mödrahälsovården, för det ska finnas läkare där också som kan skriva medicinering och så. Och när det inte räcker, att jag hoppas verkligen att de får information att då ska man söka för dropp.
Precis, och jag tror att många får den informationen, och jag tror att många får en väldigt bra vård. Men sen så finns det också en grupp där det här inte riktigt blir helt korrekt. Och de kan då lida väldigt mycket i onödan, tycker jag.
Absolut.
Jag tror faktiskt att det finns en stor underbehandling i gruppen graviditetsillamående generellt. Jag tror att de som har måttlig eller svårt graviditetsillamående faktiskt skulle kunna, i den gruppen tror jag att fler skulle behöva få läkemedelsbehandling mot illamående. Och sen även i den allra svåraste gruppen, där skulle man behöva bli tidigare i sin diagnos och mer aggressiv i sin behandling.
Och det märker jag ju, inte minst på alla som har mejlat och skrivit till oss. Otroligt många som inte får någon eller väldigt lite behandling och stöd. Och det vill vi såklart förändra. Så att jag hoppas att även en del vårdpersonal lyssnar så att vi kan ta till oss, lära mer.
Och det här var min stora det här var min stora idé då när jag hade följt en stödgrupp som vi ska berätta om lite senare med flera hundratals graviditeter, så insåg jag att det här är ju liksom, vi måste till jättestora utbildningsinsatser och vi måste se till så att vården blir likvärdig över landet. Och då kom min idé om ett nationellt vårdprogram för hypermesis gravidarum och svårt graviditetsillamående upp. Och så har jag skrivit ett 10-sidigt dokument om det som jag tycker att man skulle kunna förbättra i vården för svårt graviditetsillamående och HG. Och som jag då har skickat in till ansvariga mödrahälsovårdsöverläkare. Och ja, exakt var de planerna ligger idag vet inte jag, men det kanske du har någon bättre koll på.
Jag är ju inte mödrahälsovårdsöverläkare längre, utan jag är ju förlossningsöverläkare. Så att jag är inte del i den gruppen igen, men de kan man absolut prata med igen. De har ju riksmöten, alla träffas ju en gång per år, eller två gånger per år. En gång per år bara läkarna och en gång per år läkare och barnmorska tillsammans, samordningsbarnmorska. Så det finns ett forum, absolut.
Det borde ju varit gjort för länge sedan, kan jag ju tycka. Men bättre sent än aldrig. Så vi ligger på för att få det bättre för alla er där ute som lider av HG.
Precis.
Men om man ska bena upp det lite grann så tänker jag om vi pratar om riskfaktorer eller kanske snarare orsaker. Vad skulle du nämna som den främsta eller de främsta?
Ja, det är som sagt multifaktoriellt troligtvis. Vi har ju inte till 100% kunnat fastställa orsaken till hypermesis gravidarum. Det handlar om... Dels så vet man att det finns en ärftlighet. Det är vanligare i vissa släkter. Om man har en mor till exempel som har haft HG så är det vanligt att man själv får det. Och sen så kan man se rubbningar i mag-tarmkanalen. Att det blir en för långsam tömning av magsäcken bland annat. Och sen så har man tittat väldigt mycket på olika typer av hormoner och så. HCG har varit... på tapeten väldigt länge. HCG är ju ett hormon som utsöndras vid graviditet.
Och det är ju det hormonet man mäter i graviditetstestet, ska vi säga.
Ja, precis.
Det utsöndras i urinen också.
Exakt, det är det man mäter på den här urinstickan. Och det, för det liksom ligger väldigt bra i det tidsmässigt i fönster. Men nu, det är inte riktigt helt fastställt vilken roll det har. Däremot har man då gjort... några sådana här genetiska studier de senaste åren som har gett väldigt intressanta resultat. Och där kan man se lite kortfattat då att det finns om man har en viss genetisk variant på några proteiner eller hormoner så kan man se att man har ökad risk för HG. Och så att man tror att det här har att göra med de här substanserna. Jag vet inte riktigt om vi ska börja prata namn på dem här nu, men de
forskas om dem.
Precis, det forskas om dem och man har också sett att de har en roll vid illamående, kräkningar och det som kallas för kakexi, det vill säga svår viktnedgång. Och det intressanta är att det pågår faktiskt en del utredning, eller man håller på att försöka forska fram läkemedel från cancervårdens sida som har de här proteinerna som måltavla, kan man säga. Så har man riktig tur så kan det finnas någon form av läkemedel att testa även mot HG i framtiden.
Och det tycker jag också är jätteviktigt att framhålla, att forskning kring kvinnohälsa faktiskt går framåt. Det forskas nu, äntligen. Tycker jag är jättebra. Men du, jag har en fråga angående den här magsårsbakterien.
Ja.
Helicobacter pylori som den heter. Det finns ju ett visst, har man sett i vissa studier. Mm. Har du påläst där?
Jag har läst sådana här litteratursammanställningar om Helicobacter pylori. Och där kan man säga att det finns ju stöd i en del studier för att magsårsbakterien skulle kunna ha ett sammanhang då med HG. Och i andra studier kan man inte se det. Så den rollen är inte helt 100%. Och man rekommenderar inte idag att man liksom som rutin ska ta blodprover för att se om man har magsårsbakterien eller inte. Men däremot så tror jag att om man arbetar i vården och liksom har en klinisk känsla att det här är någonting som inte stämmer, vi ska nog testa och se om det finns Helicobacter pylori, tycker jag att man ska gå på den kliniska blicken.
Precis, och det är ju också så att man kan prova också omeprazol eller Losec, de här tabletterna som neutraliserar magsyran, och se om det blir en förbättring. Det är ju ofarliga mediciner under graviditet, så att det kan vara värt att prova.
Absolut, och det har också fördelen att det minskar risken för matstrupsinflammation. Det är ju jättemånga som får väldigt svår inflammation i matstrupen av de upprepade kräkningarna i magsyra.
Precis.
Och fler orsaker då? Vad kan det vara?
Ja, nu har vi egentligen gått igenom de viktigaste, skulle man kunna säga. Men det finns ju, man vet ju att om man har tvillingbörd, det vill säga att man har en graviditet med tvillingar eller trillingar, då har man ökad risk. Är kvinnan under 20 år är det också en ökad risk. Mm. Och sen så finns ju det tillståndet som kallas för MOLA. Yes. Och det är egentligen inte en viabel graviditet, det är inte ett foster, utan det är... Ja, det här kan du bättre än jag.
Ja, men... det blir liksom en felaktig implantation, felaktig start av graviditeten kan man säga, som inte utvecklar ett embryo och inget foster, utan det är en avvikande moderkaka kan man säga. Och den här, det tar vi på största allvar, och det måste man, vad vi kallar för utrymmad, man måste ta bort den kirurgiskt. Och sen går det med massor med kontroller. Man följer upp det här, för det de här hormonerna kan vara kvar länge och så. Och man gör lungröntgen, man gör allt möjligt. Men det är nästan ett helt annat program.
Ja.
Så att det är ju, det ska vi inte gå in för mycket på. Men då har man också höga nivåer av de här hormonerna.
Precis, då har man höga HCG-nivåer.
Precis.
Och det handlar väl om flerbörd också. Duplex, triplex, alltså tvillingar och trillingar. Att halten HCG är helt enkelt högre.
Ja, så den kopplingen finns ju då. Men du, sen tänkte jag också på det här med hypertyreos. Är ju också en riskfaktor. Och sen januari 2018 så kollar man ju sköldkörtelproduktionen hos alla gravida i hela landet.
Och det är ju jättebra.
Ja, så då har vi koll på det.
Och det är ju under HG, så är det vanligt att man kan ha övergående sköldkörtelrubbningar.
Precis.
Utan att ha en överproduktion i sköldkörteln. Så där måste man ju då kanske följa prover och se så att de normaliseras.
Ja, precis. Det har vi riktlinjer på att TSH, som vi kallar det här för vårdpersonalen som lyssnar då, om TSH är pressat till 0,01 så tar man vad man säger antikroppar som heter TRAC för att kolla om man har en regelrätt hypertyreos eller om det är graviditetsrelaterat. Alltså för det här HCG som vi pratar om, den konkurrerar i receptorn med den här tyroidea, och då kan det vara övergående då, så att man ser det. Men när man TRAC negativ, då är det oftast helt okej.
Precis, och det är ju det vanligaste.
Ja, det är det vanligaste. Precis. Så. Ja, det var en liten exposé om tyroidea.
Jag undrar hur det är med ätstörningar, om det kan vara en orsak.
Det finns undersökt några studier, och man har kunnat se ett visst samband, men jag tycker inte man ska dra jättestora växlar på det. Men däremot, om det finns en ätstörning eller en tidigare ätstörning hos en patient med HG, då finns det stor risk att liksom de här gamla såren rivs upp igen, och att man kan få väldigt mycket jobbiga tankar och känslor kring det här, och man kan verkligen behöva kontakt med kurator eller specialist på ätstörningar. Och det kan också vara någonting som dyker upp efter graviditeten, ska man komma ihåg. Så under graviditeten är det ganska många som ändå försöker få i sig så mycket som möjligt för att barnet ska få i sig näring. Men sen efter graviditeten, då kan man hamna i liksom en ätstörningsproblematik igen.
Men det är känt att man har en ökad risk att få ett återfall i samband eller efter graviditet, så det vet vi om. Det har vi jobbat jättemycket också om, att man ska få en snabb remiss. Återremiss till ätstörningsenheterna, i alla fall här i Stockholm. Och jag tror att vi börjar komma fram där.
Det är toppen. Det är jättebra, för det är viktigt.
Om man har psykisk ohälsa, hur kan det påverka?
Jag skulle säga att det är Jag läste en undersökning där man har sett att det inte finns en ökad risk för HG om man har en tidigare känd psykiatrisk sjukdom, men att man däremot har en ökad risk att få psykisk sjukdom av HG. Man har ökad risk att få depression och PTSD.
Och det är ju inte så sen, konstigt med tanke på förloppet.
Ja, precis. Och sen så just det här med psykisk ohälsa som bakgrundsrisk, det är jag faktiskt inte helt inläst på. Så om ni har någon annan information där får ni jättegärna säga det.
Ja, nej. Alltså jag kan inte heller säga att jag har...
Det jag har sett är att det inte är en riskfaktor.
Nej, även om man har, för du sa om man tidigare har haft, men om man har nu...
Om man har en tidigare känd psykisk sjukdom, då är det ju med till exempel depression eller ångest, då är det ju risk att den försämras under den här graviditeten, så kan man säga.
Och har den även nu? För det är många kvinnor som lider av depression under graviditeten.
Precis, nej, men där finns det, och man kan ju få också... Det finns en studie som säger att 18% av patienter som har haft HG får PTSS, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, efter den här diagnosen. Man får kliniskt signifikanta symptom helt enkelt på att man har genomgått en så jobbig graviditet att det kommer tillbaka efter som PTSS. Mm.
Ja, jag ser att det gjordes en fallkontrollstudie 2009 med hypotesen då att kvinnor med HG haft fler psykiatriska och somatiska diagnoser året före graviditeten jämfört med kontrollerna. Och där såg man en viss...
Absolut möjligt. Jag tror att det finns studier som talar för olika
med och en studie visar att depression före graviditeten var då var det signifikant högre bland de som kvinnor som fick HG då att man hade haft en, man tittar på de som har fått HG och ser då att de i större utsträckning har haft en depression innan.
Jättebra.
Så att, men det är flera det är bra att du gör studier helt enkelt.
Finns det fler orsaker?
Det här, nu tycker jag att vi har tagit de stora bidragande faktorerna. Sen skulle jag vilja säga vad det inte beror på.
Slå hål på myterna.
Ska vi slå hål på myterna här. Freud, den gamla gubben, har tyvärr effekter än in i 2000-talet. För att Freuds hypotes var att graviditetsillamående var alltså kvinnans undermedvetna sätt att försöka bli av med fostret. Men det var en graviditet som man inte ville ha om man var illamående under graviditeten. Och det här lever kvar ännu. Det är alltså, som senast som förra året vet att det är en person som har fått höra från vårdpersonal att det här handlar om en motvilja till barnet. Och det är ofta också många som får höra så att det här illamåendet, det här sitter i huvudet, det är psykiskt. Men det kan vi ju säga att det är det inte.
Det vet ju du som har delat det två gånger.
Ja, precis. Ja, så att man ska inte trivialisera det här och säga att det är någonting som man hittar på, helt enkelt.
Nej, det är ju väldigt nonchalant.
Ja.
Så får man
det. Det är nog inte... Det är väl kanske inte det vanliga att de här gamla teorierna dyker upp. Men jag vill bara säga det en gång för alla.
Ja. Otrolig okunskap. Mm.
Så den myten då, från och med nu, så finns inte den kvar längre.
Nej, nu är den borta.
Bra.
Fler myter.
det är väl den stora, skulle jag säga.
Om vi då går vidare och tittar på kontroller och provtagningar också för den delen. Hur startar vi?
Ja, du tänkte när man ska söka, när man behöver hjälp. Ja. Det kan man ju egentligen bara avgöra själv. Så har man så mycket besvär så att man inte klarar sin vardag, då ska man söka. Och som det ser ut i landet just nu så är det ju våra gynakuter som har den största omhändertagande med HG. Och när man kommer in då så tar man man gör liksom en allmän kontroll på hälsostatuset just då med blodtryck och puls och nu är det så att man väger ju alla patienter, alla väger sig i mödrahälsovården, så då har man liksom en ursprungsvikt, men det gör ingenting, man ställer sig på vågen en gång till för man vill veta om man börjar också gå ner i vikt. av sitt illamående och kräkningar och att man inte får i sig någonting.
För det kan ju börja väldigt tidigt i graviditet som vi sa. Och många kommer ju inte till barnmorskan, alltså första barnmorskesbesöket.
Nej, det har
förrän ganska
rätt
långt senare. Mm. Även om man säger att jag mår så här dåligt så får man vänta. Och då menar du, Jenny, på att då ska man ta kontakt eller åka till gynakuten.
Ja,
är det alternativet?
Ja, alltså det ser lite olika ut i landet. Mm. Vilken doktor som finns på mödrahälsovården. I Stockholm så är det en blandning av allmänläkare och gynekologer som kan det här väldigt bra. Så att har man måttliga eller lindriga besvär i tidigt av graviditeten så ska man absolut höra av sig till den mödravårdscentral eller barnmorskemottagningen man hade tänkt att skriva in sig på och se om man kan få hjälp där. Alternativt att man vänder sig till husläkarmottagningen,
för det är inte
vårdcentralen.
Det är ju inte på alla barnmorskemottagningar som det är no-no, utan vissa kanske faktiskt tar emot.
Ja, och det är lite beroende på hur bra tillgång man har på läkare och så. Det finns små och stora mottagningar, så det är varierande. Mm. Och det varierar också i landet. Vissa delar i landet har ju sin läkare inne på sjukhuset som man vänder sig dit. Så det där, det är liksom...
Det är lite olika.
Ja,
är men, lite olika. Men vikten av att ändå få tidigt stöd och hjälp.
Absolut. Mm. Ja, det är det.
Det här är ju liksom HG:ns förbannelse på något sätt. Att det sker
det,
före vecka 12. När många mödravårdscentraler har en liksom absolut gräns. Att du kan inte skriva in dig före vecka 12. Mm. Men det spelar ingen roll om man är i vecka 5 och kräks och inte kan gå till
det
jobbet.
Inskrivningen vecka 12, det är ju, vi vill ju helst att de ska skrivas in så tidigt som möjligt. Mm. Och det där är lite...
Okej. Okay. Mm. Ja.
Nu vet jag att min lilla syster är gravid. Hon har fått inskrivning i vecka 16. Så att jag börjar liksom höja på ögonbrynen. Och det är inte här i Stockholm, så jag kan ju inte dra några trådar. Men det är inte okej. Okay. Vecka 16 är inte okej från sin första inskrivning.
Faktiskt. Det är ju nästan halva graviditet.
Ja, det är inte okej.
Okay. Jag tror att det som ligger bakom det här är väl att det finns ett ganska högt tryck på MVC. Så att därför kan det vara svårt för dem att ta emot före vecka 12.
Det är
som är min poäng. Ja. Och då blir det ju, jag menar, har de tidsboken full, då är det ju så. Och då får de ofta hänvisa till vårdcentral, som du säger.
Men man kan också få lite telefonrådgivning.
Det är absolut
så. Och ett allergiganrecept, om vi ska gå in på det, är jättelätt att skriva. Och det har ju diskuterats bland barnmorskor om man ska ha en sån här, att de ska få skriva ut recept på det. Mm. För vissa barnmorskor har ju förskrivningsrätt för preventivmedel. Så att det är en sak man kan diskutera för bättre tillgänglighet. Men om vi ska gå tillbaka till vad som händer då om man har så mycket besvär så att man verkligen behöver söka. Och då tycker jag, ska jag verkligen poängtera, att påverkar det din dagliga, varje dag, din dagliga vardag, då ska man söka. Det är som vanligt liksom. Så, och då får man stå på sig om man möter motstånd. Och sen ska man bli väl omhändertagen på gynakuten med alla de här kontrollerna först och främst. Och sen provtagning och se om man har fått för lite vätska i sig helt enkelt. Mm. Och sen efter det så behandling då med dropp. Och det behöver inte alltid vara inneliggande. Det kan skötas på den mottagningen. Mm.
Men ska vi bara titta på vad man kan ta för prover på akuten? För jag tycker det är lite intressant. För du sa att man tar lite kontroll, eller på akuten. Det kanske man kan göra på barnmorskemottagningar också.
Och det kan man göra på vårdcentraler också, ska jag säga.
Absolut. Mm. Så kontroller, det var ju puls och blodtryck som vanligt. Vikt är vi intresserade av för att följa den. Ultraljud i bland, det får man ju ta ställning till.
Ja, eftersom det är tidig graviditet. Jag vill lägga in en, för då se, eftersom det är vanligare då med flerbörd och molor.
Ja, exakt.
Så
och
man har och inte blivit inskriven oftast i mödrahälsovården fått de kontrollerna, så gör man det vid första besöket.
För att utesluta att det är någonting annat än graviditet. Mm. Ja. Men vad är det för provtagningar?
Ska jag gå in i detalj?
Bara säga vad det är för typer.
Det är ett blodstatus och då tittar man på HB och EVF. Och det är två stycken. EVF betyder hur mycket de röda blodkropparna är utblandat i vätska, om man ska liksom förenkla det på ett sätt. Det ser man om man då är uttorkad, så är koncentrationen högre. Så. Och då har man lite koll på det. Och så tittar man på natrium och kalium. Och det är våra salter. Får vi oss för lite vätska så kan vi få för lite salter. Det är helt enkelt bordssaltet, ska man säga.
Och det kan bli ganska allvarliga elektrolytrubbningar.
Ja, absolut, det kan det bli. Framförallt kalium. Framförallt kalium vill vi ha riktigt bra koll på.
Yes.
Då kanske man, om man har väldigt låga kaliumvärden, då behöver man kanske göra ett EKG också för att titta på hur hjärtat slår.
Precis, för det har en påverkan där på muskeln.
Ja. Och sen så tittar man på kreatinin, och det är ett njurvärde, och det är ett mått på liksom hur, om man är dehydrerad och så. Det tittar man också på. Det tittar vi också på om man har havandeskapsförgiftning, men det har man ju inte så tidigt i graviditeten. Det kommer ju först senare om man får någonting sånt. Och det har inte ett samband med HG, kan jag säga. Så jag ska inte blanda ihop det. Och sen tittar man på levervärdena. Då är framförallt A-LAT och L för lever. Det är den som är mest intressant. Och sen A-SAT. Och de kan faktiskt påverka om man har en allvarlig HG. Mm. Och det kan då leda i sin tur till koagulationsrubbningar. Det betyder att blodet har lite sämre förmåga att levra sig, kan man liksom definiera det som. Mm.
Och särskilt i kombination med K-vitaminbrist då.
Absolut, just det. Så alldeles riktigt. Och sen så då tittar man på sköldkörtelproduktionen också, och ser nivåerna där.
Precis, för man, det pratade vi om tidigare.
Men har man kommit så långt så att man har tittat på det via mödrahälsovården, så har man ju svaret där. Mm. Då behöver man inte ta om det, utan de har man, om det inte är avvikande naturligtvis, då behöver man följa upp det. Mm. Så det är lite det man pysslar med.
Urinprov?
Och då är det för att titta då om man har någon så att säga ketoner, men det är faktiskt inte riktigt det som styr behandlingen faktiskt, utan det är det andra, och det behandlingen med vätska. Det finns massor med Jenny, nu är vi två Jenny här idag.
Ja, men precis, Jenny och Jenny. Nej, men jag tänker att
många pratar ju väldigt mycket om ketonerna.
Och jag tänker att vi, jag har ju en hel del att säga om det här med ketoner, och den delen kanske vi ska eller? Vi ta den direkt nu, eller ska vi ta det lite senare?
Nej, men
ta
den.
Ja, okej. Det finns ketoner är ju någonting som traditionellt har använts i diagnostik och liksom provtagning vid HG. Och man har då ansett att det går att korrelera det här till svårighetsgraden. Och det har inom gynekologin då använts också som kriterium för när man ska få vätskebehandling. Och det finns tyvärr väldigt många problem med det här. Då. Mm. Och det börjar bli börjar man förstå att det här är ett ganska gammeldags sätt att se på det. Så att det här kommer mer och mer att försvinna. Det är i alla fall min absoluta förhoppning.
Att man tittar på ketonen överhuvudtaget.
Ja, om man tittar på, dels om man liksom steg ett är att titta på så här den grundläggande fysiologiska läroböckerna. Man lär sig ju både på läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen att ketoner, svältkroppar, det bildas när kroppen är svält. Man börjar förbränna kroppens fettdepåer. Mm. Och det här är helt orelaterat till huruvida individen är undervätskad eller övervätskad, eller liksom hur mycket vätska det finns i kroppen helt enkelt. Och sen om man, och så det är liksom grundläroböckerna så, va? Och sen så om man då tittar på empiriska studier, det vill säga vetenskapliga studier på hur man kan använda ketoner i diagnos och provtagning vid HG, så är det väldigt lite gjort vetenskapligt faktiskt. Och de få studier som finns, det finns en review-artikel från 2014. Som jag kan, vi kanske kan lägga upp det som ett information, liksom den här
absolut.
Artikeln. Och där har man tittat då på all tillgänglig litteratur, och där har man då hittat bara 5 studier med lite under 500 kvinnor sammanlagt. Och i studier där man inte ens har tittat på ketoner då som huvudsaklig frågeställning, utan det har varit en kompott av olika saker man har försökt gradera HG för. Och i de här studierna så kan man då se att man kan inte säkert använda ketoner för att ställa diagnos HG. Och man kan inte heller säga att ketoner är en bra grund för att säga hur svår HG är. Och trots den här reviewartikeln som kom 2014, det har inte producerats något aktuellt sen efter det. Används ändå ketoner ibland som ett krav för diagnos. Det finns väldigt många vårdprogram i Sverige där det står att man måste ha ketoner för att få diagnosen HG, och det är alltså helt ovetenskapligt. Och det som är ännu värre är att det ofta används som ett krav för att få dropp. Mm. Och det har vi ju då också gått igenom här, att det har egentligen ingen relation till varken vätskebalans eller svårighetsgrad till HG. Så det här är helt ovetenskapligt.
Så det råder ju okunskap inom sjukvården vad gäller det.
Mm. Och det finns säkert en grupp så här, där man tycker ute i verksamheten att den här liksom modellen funkar bra för. Men sen vet jag genom mina kontakter med liksom patienter i de här stödgrupperna då, att det finns en grupp som tar väldigt stor skada av det här. De får inte dropp när de är utvätskade, för att de kan inte producera ketoner. Och det är liksom, jag har ju själv fått en väldigt bra vård, men här kan jag faktiskt ta mig själv som exempel. Jag hade nästan aldrig ketoner, och ändå hade jag alltid elektrolytrubbningar. Mm. Jag hade alltid hyponatremi, alltså lågt natrium, och till och med hypokalemi då vi upprepade tillfällen också. Mm. Och jag hade nästan aldrig ketoner. Och en del riktlinjer vid sjukhusen är det så, till och med så att man måste ha urinketoner för att någon ska ta blodprover. Mm. Och då hade någon sån som jag aldrig upptäckt. Då hade jag kunnat gå omkring med...
Med dina rubbningar?
Ja, med mina blodsaltrubbningar hade jag kunnat gå omkring med det, och det hade aldrig upptäckt. Mm. Så det här är någonting
de
som...
De är ju allvarliga.
Och det är allvarligt. Mm. Man kan ju få hjärtrytmrubbningar och
som liksom... Som jag sa tidigare.
Ja, precis. Exakt. Som kan vara jätteallvarliga. Det kan ju... Så att all typ av krav på ketoner för diagnos eller behandling, det ska bort, tycker jag.
Men ketoner kan ju finnas en poäng att ta det om det är väldigt högt.
Ja.
För då är det ju en annan sak.
Ja, man får jättegärna använda det för att påvisa svält. Det har jag ingenting emot.
Nej, precis. Så det är inte så att vi bara ska stryka
utan man ska inte använda det som krav för intravenös vätskebehandling.
Nej, precis.
När ska vi ta det?
Nej, men det är för att se om de är väldigt, om man har svår svår behandling. Det är ett mått på en svår HG helt
just
enkelt.
Det. Mm. Och då finns det ju och då olika kan
man,
plus.
Ja, precis. Och då kanske man behöver titta på det här i blodet också. Hur mycket keton man har i blodet.
Och det är mer säkert än urinsticken?
Nej, inte säkert. Men det är en allvarligare form, skulle jag vilja säga. Mm. Håller du med mig där, Jenny? Eller ja... man ska inte ha ketoner i blodet. Liksom.
Gravida kvinnor ska helst inte svälta.
Nej.
Gravida kvinnor ska få i sig näring och mat så att, både för sin egen skull och för att fostret ska kunna utvecklas normalt. Just. Det är väl
det var bra definitionen på det. Det är helt rätt. Inläggningskriterier.
Ja, precis.
Eller skulle du säga någonting annat?
Nej, återkommer om det.
Behåll den tråden.
Inläggningskriterier.
Jag tycker ju då att man ska vara liberal. Eller det står också i den riktlinjen som vi har på vårt sjukhus där jag jobbar. Att man ska så fort man kommer in att man ska få lite dropp. Eller man ska få dropp helt enkelt. Och har man då de här elektrolytrubbningarna som vi pratar om och är kraftigt dehydrerad, då behöver man ju då läggas in för övervakning. Och framförallt då om man har förhöjd puls och sänkt blodtryck och minskade urinmängder, för då har det gått ganska långt i sin uttorkning.
Och vad skulle du säga att man ger då? För många får ju en sockerlösning, alltså ett glukosdropp.
Mm.
Men då behöver man kanske... natriumkalium, alltså ett ringeracetat som den heter, med kanske till och med att man tillsätter extra natrium och kalium.
Mm. Det är lite problematiskt där med bara ett glukosdropp, för man måste ha lite koll på vad man gör också. Och det är därför man ordinerar vid första inliggande vårdtillfället, så måste man titta på om man ska ge injektioner av vitamin B. Och det är B1, B6 och B12. För att man inte ska få allvarliga liksom, konsekvenser av en enbart sockerlösning som är givet. För det kan bli farligt för en om man har brist på det andra. Det har du också sett några studier på, va?
Mm. Precis. Och det jag har ju inför den här podden så har jag ju då gjort, sökt om i PubMed. Mm. Vad är det som har hänt sen jag senast tittade? Mm. Och om man bara som söker allmänt.
Jag ska bara förklara att det är en sökmotor.
Ja, förlåt.
Svenska frågor och vetenskap.
Det slår i ganska ofta.
Ja, precis. Det är där man hittar vetenskapliga artiklar helt enkelt. Och jag blev lite deprimerad senast jag gjorde det. För jag har sett, de senaste åren har det kommit en hel del fallrapporter om gravida som då har drabbats av den här ovanliga Wernicke-Korsakow, och det är alltså en svår biverkan av vitamin B1-brist.
Precis. Säg igen, vad heter det?
Wernicke-Korsakow, och det kan vara då irreversibelt också, att man får problem med nervsystemet helt enkelt. Mm. Och det här måste man verkligen kunna undvika, tycker
absolut.
Jag.
Absolut. Mm. Men det sjukhus jag jobbar på så är inskrivet i vår riktlinje. Så
ja,
det är inget
absolut. Så. Ja.
Mm. Men behöver man inte både sockerlösning och elektrolyter, alltså saltlösning? Mm. Man behöver ju både energi och fylla på förrådet av det här som vi pratar om, natrium, kalium.
Mm.
Och vitaminer sen också. Mm. Men
Ja. Det här är ju någonting som återigen, det skulle gärna kunna studeras lite extra. Det är som sagt bra att kanske börja med ett ringeracetat. Det är lite mer komplett dropp än natriumklorid. Det innehåller ju bara natriumklorid. Ringer innehåller flera elektrolyter och lite acetat också. Så det är en lite bättre lösning, tycker jag. Och sen får man ju då måste man ju också ta blodprover förstås innan man gör det här. Har man en väldigt svår natriumrubbning som har stått väldigt länge, då måste man ju öka natriumnivåerna väldigt långsamt. Mm. Sen är det väl så att för det mesta så har de här uppkommit akut för att man har en försämringsepisod, så då går det ändå att korrigera lite snabbare. Men man måste ta det säkra för det osäkra. Kalium kan man korrigera mycket snabbare, så det är inte ett problem rent kliniskt. Men det är därför det tycker jag är en rimlig rutin att man har. Att man tar, när det är någon som söker för svårt graviditetsillamående, då tar man blodprover och så sätter man en infart och så sätter man ett ringedropp som får gå lite långsamt.
Ja. Och det är den rutinen vi har på vårt
sjukhus. Ja. Och ska man få glukosdropp, då ska man få B-vitamininjektion. Det är ju toppen. Det är precis så som det ska vara. Mm.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sen så tycker jag att det här med fastan funderar man lite över också. För då har vi en behandling att förr i tiden så skulle man fasta massor med dagar. Men det finns ju ingen tydlig evidens på att en längre fasta skulle förbättra behandlingsresultatet. Men man kan rekommendera en kortare tids tarmvila tills kräkningarna har minskat och upphört. Och då kan liksom man få en liten respit. Så, har du några åsikter om det?
Jag har ingen jättestark åsikt kring det faktiskt. Jag tycker att man kan få testa det. Det får bli upp till liksom den kliniska bedömningen. Det kan absolut vara ett verktyg i lådan. Mm.
Men att fasta då innebär ju att du får ett dropp, en infusion. Så att du får i dig någonting direkt i blodbanan. Så att de här kvinnorna, det är ju jätteviktigt att man får i sig kanske både det och eller närings dropp också, som vi inte har pratat om. Men vissa kan väl behöva det också.
Mm, mm. Och näringsdropp är också en sån här sak som jag tror att det faktiskt det skulle man nog kunna vara lite mer liberal med också. Det är min misstanke utifrån det jag har fått höra från olika patienter som har beskrivit liksom vilken behandling de har fått. Om man tittar i andra specialiteter, då är det så att om man har genomgått en stor operation till exempel, då får man inte svälta i mer än 5 dygn innan man får näringsdropp. Men de gravida kvinnorna, de går ju veckor och svälter i princip. Mm. Så att det finns en diskrepans mellan hur de här gravida kvinnorna som liksom har ett foster i magen som ska utvecklas normalt, mellan hur de behandlas jämfört med hur patienter i kirurgiska och internmedicinska specialiteter behandlas. Så där tror jag faktiskt att man skulle behöva forska mycket mer på det här, och jag tror att man kanske också ska ta det säkra för det osäkra. Tidigare har man ju väldigt mycket sagt att fostret tar det det behöver, och det tror jag är ett av de här som man liksom har velat säga det för att lugna folk, att du ska inte vara orolig för barnet. Nej. Men det finns ju också en hel del vetenskapliga bevis för att en grupp av barn efter HG-graviditeter då ändå kan ha vissa svårigheter. Så jag tycker att de svåraste HG-fallen, jag tycker man ska säkra nutritionen för de barnen för att ge dem så goda chanser som möjligt.
Absolut. Men man ska också tillägga att de här internmedicinska och de andra patienterna, de är oftast lite äldre och lite skörare från början. När man är gravid så är man ung och man är oftast frisk och man har bra med resurser. Mm. Liksom. Så grundstarten är ju lite annorlunda. Mm.
Det är en väldigt bra poäng. Mm. Men det finns också en brist på vetenskapligt underlag i det här.
Absolut. Mm.
Ja. Nej, men man ligger ju inte alltid inne.
Nej.
Utan man kan ju, i de allra flesta fall så kan man ju faktiskt vara hemma. Eller på jobbet, om det nu funkar med jobbet. Men då finns det ju andra behandlingsmetoder och läkemedel.
Mm. Jag tänkte först också säga det här med när man väl har kommit in också, eller innan man kommer in eller man söker primärvården också, att sjukskrivning är faktiskt en del i behandlingen också.
För att det kom du på när jag sa när du är på jobbet.
När du är på jobbet så kom jag på det.
Så är det inte möjligt för alla.
Nej, det är faktiskt inte möjligt för alla. Utan,
inte att glömma bort.
Nej, man behöver liksom ha flera orsaker.
Ja, väldigt många orsaker.
Ja, precis.
Ja. Okay. Jag kan ju bara berätta hur det var för mig själv.
Ja, men gör det.
Ja. När jag fick mitt första barn då, så dels hade jag ju tänkt att jag skulle ha en jättebra graviditet. Jag skulle träna och jag skulle äta jättenyttigt. Allt skulle vara jättebra. Och så kom den här chocken. Liksom. Mm. Och,
när började det för dig?
Ja, det började nog i vecka 5-6 för mig ungefär. Mm. Då var det ju så att så fort jag satt upp eller stod upp, då blev illamåendet 10 gånger värre och jag kräktes. Så jag kunde bara ligga ner. Och det säger sig självt att man kan ju inte gå till jobbet. Man bara kan ligga ner.
I brits. Så.
Ja, men, och det är ju alltså jättemånga som liksom ligger i flera månader. För att så fort de reser sig upp eller liksom bara gå till toaletten är så pass jobbigt att man gärna gör det så sällan som möjligt. Men en del sover inne i badrummen. Det är jättevanligt att folk sover i badrummet. För då har de
liggandes.
De ligger, de har liksom en madrass i badrummet.
Men fysiologin bakom att ligga hellre än att stå.
Ja, du, det där är...
Men jag tycker det låter intressant, eller hur?
Ja.
En intelligent fråga som inte har något svar.
Jag har inget svar på varför. Jag bara vet att det är väldigt vanligt.
Ja.
Det hade ju inte varit rimligt någonstans för mig att gå och jobba. Men även de som har mildare besvär. Det är jättevanligt att om man tar ut sig, om man gör för mycket, då får man bakslag dagen efter. Mm. Så att liksom en sjukskrivning är en del av behandlingen. Det var jättebra sagt tycker jag. För att de här kvinnorna måste få ligga ner och vila och koncentrera sig på att få is i mat och dryck och inte överanstränga sig, för då blir det värre.
Och sen också att man har den här lilla riskfaktorn med blodproppar.
Och skulle fråga det.
Och det är ju så att man har ju aldrig så hög risk att få blodproppar som ung och frisk som när man är gravid.
Mm. Och ska man då ligga ner i 9 månader?
Ja, och då det vi kallar för immobilisering ökar ju, är ju ytterligare en riskfaktor. Mm. Så då får man ju liksom, har man så allvarliga besvär som man inte tar sig ur sängen. Då får man faktiskt diskutera om man ska sätta in blodförtunnande sprutor. Och det är ju ofarligt under graviditeten också, men det förebygger blodproppar.
Ja.
Och sen kan man, om man mår bättre, kan man sätta ut dem så att man börjar röra på sig igen. Så att, ja, ett litet sidospår.
Andra läkemedel?
Ja, behandling. Men det finns en behandlingstrappa lite grann. Och jag tänkte att du, Jenny, har, kan det.
Eller hur? Ja. Så det här är det jag jobbar med. Behandlingstrappan är någonting vi pratar väldigt mycket om i den här stödgruppen. För det är viktigt att de här kvinnorna får information om vilken typ av läkemedel de vill ha. Så att de kan önska de här läkemedlen om det inte är någon som erbjuder dem direkt. Så att det som först steg ett är ju, jag kan säga steg noll är ju mer såna här faktorer som att man försöker äta små måltider. Det kan vara jättebra att ha en liten bit macka vid sängkanten som man försöker tugga på innan man går upp. Liksom. Mm. Och det är de allmänna kostråd. Och för en del så räcker det med att äta små mellanmål. Om man har ett, men det är ju de som har ett milt graviditetsillamående. Och sen så när man börjar komma in på läkemedel, det som rekommenderas ofta från vårdcentralerna och mödravårdscentralerna är ju då postafen som är en antihistamin. Anledningen till att jag inte egentligen tycker att det är en jättebra antihistamin att använda är att den har en ganska dålig effekt på illamående och den har ganska mycket biverkningar eftersom det är en sån här lite äldre antihistamin. Mm. Men den är ju receptfri, så det är därför den är lätt att ta till. Så. Mm. Det finns ju andra antihistaminer, då, framförallt Lergigan-preparat, som jag tycker är en bättre antihistamin att använda oavsett vilken grad av graviditetsillamående man har. Mm. Och då är en av de vanligaste är då Lergigan-komp.
Koffeinet.
Med koffein och efedrin också. Mm. Ja. Och den kan man ta då lite beroende på hur strikt man ska vara med gränsen för koffeinintag per dygn. Mm. Man har ju en, Livsmedelsverket har ju sagt 300 mikrogram, milligram menar jag, förlåt, koffein per dag helst. Och det är alltså 6 tabletter Lergigan-komp. Mm. Sen kan man då som behandlande doktor välja att öka den dosen. 8 tabletter är inte ovanligt, en del har till och med 10. Men sen kan man ju börja få väldigt mycket biverkningar också. Det där är en vågskål.
Ja, den där med biverkningar ska man också tänka på. Om man tar många, att man kan få vad vi kallar för urinretention.
Ja.
Att man inte kan kissa. Och det är väldigt ovanligt. Jag har bara stött på det en gång under alla mina år. Men det ska man tänka på hög. Ja.
Nej, men det vanligaste är väl mer det här att man blir trött. Man kan få hjärtklappning, man kan få lite olustkänslor av det här adrenalinet, efedrinet och koffeinet. Det är en viktig sak att nämna med Lergigan-komp, det är att företaget har plockat ut ur förmånen. För de tycker inte att de liksom har fått tillräckligt bra priser i förmånen. Så att det måste man alltså betala för själv. Och det, kommer man det liksom ingår aldrig i högkostnadsskyddet, så den kommer man få betala för hela graviditeten. Även om man kommer upp i högkostnadsskydd för andra mediciner. Så att, och jag räknade på det här förra året och då kom jag fram till att om man tar 6 tabletter per dag, då är det 1000 kronor i månaden för Lergigan-komp. Och det är ju väldigt mycket pengar för många kvinnor som dessutom är sjukskrivna.
Mm.
Så att det här är en aspekt att tänka på.
Absolut.
Och ja, det är ju
galet.
Ja, det är ju lite galet kan man säga, men det, nu är det som det. Jag vill bara informera om det. Mm. Sen så finns det ju också andra då tabletter som bara innehåller Lergigan och det är då Lergigan Mite som innehåller 5 mg. Sen finns det vanlig Lergigan som inte heter någonting annat alls som innehåller 25 mg och sen finns det då Forte, Lergigan Forte som innehåller 50 mg. Och det är ju ganska vanligt då att man kanske tar Lergigan komp kanske 2 tabletter med 3 timmars mellanrum under dagen och sen till kvällen tar man 25 milligram. Mm. Och så kan man ta de här femmorna, det är mitt lilla tips där, att de här femmorna kan man ta lite extra under dagen och bara fylla ut med.
Mm. Och, för de ingår i högkostnadsskyddet?
De ingår i högkostnadsskyddet.
Ja, så det är bara kompen?
Det är bara kompen
som inte ingår.
Precis. Så att det här, och man kan komma upp i, ofta är det ju så att det här blir en upptrappning och man kan komma upp i ganska höga dygnsdoser Lergigan utan att det blir ett problem.
Mm.
Och det här, men man då får ju fundera över om man får för mycket biverkningar. Det är dosberoende, det kan man ofta trappa ner så blir det bättre. Så det är steg nummer ett. Yeah. Har vi kommit så långt?
Ja. Får jag bara göra ett tillägg? Ja. Man undrar ju ofta om det finns någon, att det är farligt, biverkningar för barnet. Mm. Men då måste vi väl ändå tillägga att vi ger ju inte någonting som kan negativt påverka fostret, barnet i magen.
Precis. Och det är, vi brukar ju använda den expertgruppen Janusinfo för att värdera läkemedelsbehandling under graviditet. Det är mycket bättre än FASS, vill jag bara säga. FASS är, man kan absolut titta på FASS, men Janusinfo har ofta en mer aktuell sammanställning av vetenskap.
Ja, jag brukar säga att FASS-texten är ju lika i hela världen, och då ska man tänka på att det är läkemedelsbolagen som skriver den och vill ta höjd för allt.
Ja.
Och då tänker man på hur det är i USA bland annat. Man måste ta höjd för allt, för det är samma text där.
Annars blir de stämda.
Annars blir de stämda. Så att den liksom ska man ha med sig.
Mm.
Och jag rekommenderar faktiskt att även patienter att gå in och titta på Janusinfo.
Mm. Mm.
Och sen säger jag, läs inte fast texten, läs Janusinfo.
Ja, precis. Och det är en av de vanligaste informationsbitarna jag delar ut till kvinnor i den här stödgruppen. Är så här, här är Janusinfo-texten för... Onansetron eller metoclopramid som vi kommer komma till senare.
Ja, precis. Och då ska man lägga till att Janusinfo, det är då en expertgrupp i Sverige som sitter och sammanställer de senaste studierna. Man tittar på missbildningsregistret, man tittar på massor med register i Sverige och gör sina årliga sammanställningar och uppdateringar. Så det är en av de mest säkra vi har i Sverige.
Jättebra tillägg. Och Lergigan Comp anses av Janusinfo vara säkert att ta under hela graviditeten. Yes. Så det går jättebra.
Ja, nu tycker jag step två.
Ja, ja. Det är en lång trappa. Ja. Steg nummer två är ju då ofta det som kallas för primperan. Eller substansnamnet är metoklopramid. Och det är en dopaminreceptorantagonist och som helt enkelt har två effekter. Dels att det minskar illamående för i alla fall för väldigt många. Och sen så det här problemet med att magen rör sig lite långsammare, det är faktiskt ett läkemedel emot det som kan göra att magsäcken tömmer sig lite bättre faktiskt. Och då kan man ta upp till 30 mg dagligen nu för tiden. Så en tablett 3 gånger om dagen då på 10 mg. Yes. Och det som är det här är ett jättebra preparat. Det är säkert att ta under första och andra trimestern. Mm. Det finns en oro för att det skulle kunna orsaka utsättningssymptom
hos
barnet i tredje trimestern. Så därför tillåts försiktighet i tredje trimestern. Men det är faktiskt vanligt att kvinnor med HG använder det hela graviditeten.
Ja, men det har varit vanligt.
Ja, och det, är liksom, det finns inte rapporterat egentligen att det har skett någonting. Men det finns den typen av effekter hos liknande läkemedel. Så därför säger man så. Ja. Men det går också i princip att ta under hela graviditeten, kan man säga.
Då rapporteras det över till barnläkarna som vanligt, så att man tittar på barnet.
Precis. Mm. Och det som man kan säga är att där finns det ju vanliga biverkningar då, som kanske är någonstans kring 10-15%, jag kan inte ange en exakt siffra, får då besvär med biverkningar som gör att man måste sluta. Och det kan vara liksom myrkrypningar och en konstig känsla i kroppen. Det är många som beskriver det. Och har man då, här är det här med psykisk ohälsa då som är en varning, att om man har ångest, depression, så kan det bli sämre av metoklopramid av lite oklar orsak. Men det är känt. Så då, och har man en patient med en väldigt svår psykiatrisk sjukdom, då kanske man ska skippa det. Eller ha en väldigt bra övervakning.
Uh-huh.
Men där måste man vara med, för att man kan må väldigt mycket sämre i sin psykiska sjukdom. Då.
Mm.
Och det var nummer två. Och sen ska jag säga att det finns ett alternativ till det också som heter proklorperazin.
Mm.
Och det är ett stolpiller som görs som en sån här extempore preparat av apoteket. Yes. Så det är lite mer okänt. Men om man har svårt att hålla ner tabletter så kan man få det här som ett stolpiller istället.
Yes.
Steg nummer tre är ondansetron. Och det är en serotoninreceptorantagonist. Och det utvecklades först som ett cancerläkemedel. Så det är det studierna har gjort och det som man, när man, ja,
Mot illamående.
Mot illamående, mm. Precis. Och det är väldigt, vanligt att man använder det i USA. Jag läste någonstans att det är 18% av gravida i USA som tar onansetron. I Europa är man liksom lite mer, har man varit lite mer konservativ när det gäller att använda nya läkemedel till gravida, så att det är mycket ovanligare, ska man säga, att man får det i Sverige.
Men tack och lov för Janos info, för ja. Nu har vi en ny uppdatering på ja. Den som säger att den går absolut jättebra att använda under graviditet.
Mm. Precis, och det ja. Är... jag ska försöka att inte göra den långa utläggningen om ondansetron här nu. Det går att göra en jättelång utläggning om ondansetron. Men man kan säga att nu har man ändå studerat det här läkemedlet under väldigt många år. Det kom en stor amerikansk studie här om året. Mm. Och nu säger man att det går bra att ta ondansetron under hela graviditeten. Och sen så... Det som man har varit orolig för förut är ju att det ska framförallt orsaka missbildningar. Mm. Vi ska inte gå in i de studierna allt för mycket nu. Nej. Men det här är någonting som behöver användas mer till patienter med HG, kan man sammanfatta det som.
Och där kan man säga att den här oro för missbildningar, den är ju störst fram till vecka 20. Mm. Och efter vecka 20 så är liksom alla organ anlagda. Så att det har man med nya läkemedel, så ska man alltid ha en viss försiktighet med användning i tidig graviditet. Mm. Och det är orsaken till det. Sen kan man vara mer liberal efter vecka 20. Mm. Men nu har det kommit mer studier att det funkar även tidigare. Att det inte är så stor korrelation som vi tidigare trodde till missbildningar.
Mm. Precis. Så det är väldigt bra. Och även tidigare när man trodde att man ändå misstänkte att det kanske kunde finnas någon ökad risk. Då sa man ändå att det är bättre att behandla en svår HG än att undvika det. Mm. För att HG:n i sig är så dålig för mamman och för barnet. Att den här lilla riskökningen, den kan man, den får man lov att ta.
Absolut.
Helt enkelt.
Absolut. Den risk och nytta om värderingen måste man alltid göra när det är graviditet. Mm. För mår mamma inte bra så mår inte heller fostret bra. Så att det är ju välkänt hos oss som jobbar med mödrahälsovård och gravida. Men det är inte alltid lika känt bland annan sjukvårdspersonal. Och det måste vi utbilda om.
Ja, och jag skulle vilja uppmana alla till som har HG-patienter att faktiskt gå in på Janus Info och läsa den nya klassificeringen och bedömningen av onansetron.
Mm. Ja, var det klart med steg 3?
Ja, och sen är det steg... får jag säga en liten parentes?
Yes.
Mirtazapin är det faktiskt enstaka fall som används både i Sverige och i USA. Då har jag framförallt hört talas om det. Istället för ondansetron.
Det är ett läkemedel.
Mirtazapin. Det är ett antidepressivum som har liksom liknande effekt som eller tillhör samma grupp av läkemedel som ondansetron. Bara en liten parentes.
Ja.
Ja.
Steg 4.
Steg 4. Kortison.
Yes. Mm. Prednisolon.
Prednisolon framförallt används ju. Kortison är ju ett läkemedel som används väldigt mycket för att minska illamående, förbättra aptit. Mm. Och för en del patienter så är det här räddningen. Det är det som gör att man orkar fullfölja graviditeten och inte göra abort. Det kan fortfarande vara så att man har liksom illamående, behöver dropp och så vidare. Men att ändå gör att den här allra värsta toppen skärs av. Mm. Och där finns ju då, just nu så det som finns i vårdprogram, det handlar ju då om kurer, kortare kurer. Mm.
Upp till 15 dagar har vi på vårat att man gör en upptrappnings- och en nedtrappnings... eller först en börja med en hög dos och sen en nedtrappning, så ska jag säga.
Mm. Mm. Precis. Mm. Och det beror ju på att kortison kan ha negativa långtidseffekter. Så det är därför man är försiktig med längre tidsbehandling. Mm. Men jag tror, och jag har sett både i Sverige och framförallt i de här amerikanska forumen också, att några av de svåraste fallen, där får man behandla med kortison hela graviditeten, för att det är ingenting annat som hjälper.
Och kortisonprednisolon används ju också vid andra sjukdomstillstånd även under graviditet, och det är tillbaks till nyttariskdelen där. Mm. Bland annat de med reumatiska sjukdomar behöver sitt prednisolon. Så att där har vi som förlossningsläkare då en kommunikation med reumatologen bland annat. Mm. Så det är inte helt ovanligt att vi använder under graviditet.
Mm.
Utöver HG då.
Ja, precis. Mm. Och där har man ju också rått om viss försiktighet före vecka 10. Mm. Men om det är en riktigt, riktigt svår HG, då är det troligtvis värre än en möjlig liten riskökning för missbildning, återigen för detta läkemedel.
Yes. Mm. Ja. Mm.
Steg 5, sen har jag ingen mer. Det är de andra läkemedlen som kommer sen, förhoppningsvis.
Vad kan det vara?
Vi skulle kunna gå in på det här med... vi har pratat lite om dropp och näringsdropp, men ett bra alternativ tycker jag är att man kan komma för förebyggande droppbehandling.
Ja, det tycker jag också.
Om vi nu hoppar av läkemedel och går tillbaka lite grann till dropp. Mm. För att det finns ju någonting som jag tycker saknas i liksom HG-litteraturen är en terminologi kring de här försämringsepisoderna. Mm. Man har någon slags platåfas där man liksom ändå hankar sig fram. Och sen så är det någonting som bryter balansen och då får man liksom en nedåtgående spiral och blir skitdålig och behöver dropp och kanske läggas in. Mm. Och det kallas för en försämringsepisod. Ja.
Du har varit med om att det finns drop-in-mottagningar.
Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Och då...
Drop-in-mottagningar för dropp.
Tanken är då att man skulle kunna undvika sådana här försämringsepisoder om man får regelbundet dropp. Så att det finns till exempel i Vallentuna har jag för mig att det är så har är en MVC, där duktiga MVC som har haft
en doktor försök. Som jag känner, hon är jätteduktig på det.
Ja, som har haft försök med droppmottagning. Mm. Och sen så ute i landet så kan man få det på mottagningen på sjukhuset. Man kan få det på sin vårdcentral till och med om man bor väldigt ute på landsbygden. Så förebyggande dropp tror jag också är något sånt där som skulle kunna vara bra att slussa in fler i istället för att behöva få de här försämringsepisoderna och hamna på akuten.
Ja. Mm. Och jag skulle vilja lägga till en stor och viktig del i det här med behandlingen som vi pratade om tidigare. Det är också kuratorskontakt för hela familjelivet. Mm. Man och barn, tidiga eventuella barn, det blir ju sånt kaos där hemma när mamma inte fungerar. Så. Mm. Och där kan man behöva faktiskt en regelrätt kuratorskontakt. Mm. Och kuratorer finns ju på varje gynklinik.
Behandling har jag fråga. Mm. Vitaminer. Mm. Du var inne på det förut.
Ja.
Ja. Av olika slag. Hur kan vi få i oss det då? När vi inte får i oss någonting annat så behöver vi vitaminer.
Mm. Ja, men, det finns ju då intravenös tillförsel av B1. Jag är ju en förespråkare för att
B6.
Och B6 är också, B6 och B12 är också jättebra för sig. Det absolut viktigaste är den här B1. Då. Mm. Jag är ju för att man också ska faktiskt skriva ut vitamin B1-preparat eller en kombinationspreparat till patienterna och försöka ta det hemma. Tabletter. Mm. Går också att köpa på hälsokosten förstås. Ja. Det gjorde jag. Men det, ofta så funkar det på sjukhus att man får sprutor. Men sen kanske man inte får med sig tabletter hem. Mm. Det skulle vara bra om det blev lite snäppet högre.
Så tänker jag. Hade du mer att säga om vitaminer?
Däremot järn skulle jag vilja säga.
Precis, att järn, för det var min nästa fråga.
Att järntabletter är ju väldigt många gravida som behöver ta för att man behöver mycket järn under en graviditet. Men däremot så kan ju det då ge illamående och förstoppning och alla de här problemen som man har. Det finns ju alternativ då att man kan få järn i droppform. Mm. Och det är ju väldigt bra att de här patienterna kan få det. Så slipper man hålla på med tabletter som bara gör att man mår sämre. Mm. En del tycker att det finns brustablett med järn också som en del tycker är bra.
Mm. Men det finns lite nya beredningsformer också på järn som vi i alla fall i Stockholm har godkänt. Mm. Som är mindre biverkan på. Men det tror jag vi inte kan ta här.
Men järn är viktigt. Mm. Mm. Jag har också läst att plåster, skopodermplåster mot illamående, som man också kan ha mot åksjuka.
Ja, precis. Det är också
vad tycker du om det?
Det är ju en extra liten, det är ett extra litet halvt trappsteg där någonstans. Ja. Skopodermplåster är en del som tycker jag fungerat väldigt bra. Och det kan man ju absolut få testa och förskriva. Och det är ju fördel för då slipper man ju äta en tablett som man kanske bara kräks upp. Så att, däremot så kan man efter lång tid behandling kan man få mycket problem med irritation på huden. Så därför är det kanske inte alla som lyckas ha det en hel graviditet. Men under den värsta perioden så kan det vara ett bra alternativ.
Man kan ju flytta plåstret till olika ställen.
Ja, det kan man ju också göra. Men det, ska ju, det står ju i bruksanvisningen att det helst ska sitta i ett visst område. Så att det, då är det där det hamnar. Liksom, på något sätt.
Man får flytta det lite. Ja. Mm. Finns tuggummi?
Det finns tuggummi, det är Kalma. Finns just det. Det kan man också använda. Det är ju någonting som tillhör mer så här åksjukpreparaten som är receptfria. Det är många som har testat det som tycker att det kan ge en viss effekt på illamåendet, men framförallt är det mycket biverkningar. Det är trötthet framförallt, och det ska man ju då inte heller kombinera med andra antihistaminer.
Men så finns det ju alternativa mediciner eller läkemedel eller behandlingar, vad du kallar det. Och då tänker jag ingefära.
Ja, nej.
Den måste vi prata om.
Ja, precis. För det står ju ganska ofta i lite, eller det vi läser om, att ta ingefära.
Ja, det finns ju i kapselform, det finns på alla möjliga sätt. Och risken är att man får i sig väldigt stora mängder av ingefära. Och det har faktiskt kommit ganska nyligen, det står också på Jonas Info, att det är stora mängder är tyvärr inte att föredra. Eller det ska vi inte ta under graviditet.
Och vad är stora mängder?
Ja, det är det som är så svårt.
Ja, nej, precis. Men i princip kan man säga att det utesluter behandling med kapselform.
Du kan ha
men man kan ha det i maten.
I maten, men inte ha som tapp. Ja, precis.
Så och kan man dessutom, har ni prövat att kräkas ingefära?
Nej,
torkar ingefära?
Inte riktigt sugen på det heller. Nej.
Det är inte roligt, kan jag säga.
Du har provat?
Ja, jag har provat. Det var fruktansvärt. Jag testade första graviditeten, testade ingefärskapslar i 2 dagar. Och sen var jag så här, det här går inte. Sen fick jag inflammation i matstrupen.
Ja. Och för det är så starkt.
Ja, det är ju så svider och frätar. Så att ingefära, och det här, och jag måste nästan berätta att det finns ju ett uttryck som används i bland HG-patienter, att man blir gingered. Det är ett amerikanskt uttryck. Och det betyder att när man liksom, man har 3 antiemetika och ligger med dropp på, så kommer någon och frågar så här, har du testat ingefära? Och det kallas att man blir gingered. Det finns också motsvarigheten crackered, där när man uppenbarligen har jättesvår HG och så är någon som på säger att man ska äta kex på morgonen. Och det är
supertorra kex.
Och det är man trött på. Förlåt. Ja, det var en liten sidospår.
Long time ago.
Ja, så att ingefära tycker jag att det ska rensas bort ur alla PM. Det är jättevanligt att det står.
Akupressur, akupunktur.
Det är en del som blir hjälpt av det. Erfarenhetsmässigt i den här gruppen. Men vetenskapligt så anses det väl vara lite mer shaky. Och det är ju svårt också att göra placebo-kontrollerade studier för både akupressur och akupunktur. Men jag tycker väl att det är väl inte farligt. Nej, man kan väl få testa.
Prova.
Man kan få testa, men det kanske inte ska ingå som standard.
Nej. Och hörni, nu har det blivit ett väldigt, väldigt långt avsnitt. Det är väldigt, väldigt intressant.
Men jag måste få nämna massagen.
Ja, massagen.
Ja, för den vet jag hjälper vissa. Provade du massage, Jenny?
Nej.
Nej? Vad tror du om den? Du som är med i stödgrupper och så vidare.
det är inte jättevanligt, ska jag säga, att folk testar det. Så mycket kan jag säga om det.
Då kan man ju fråga sig om oxytocinfrisläppet skulle kunna minska illamåendet.
Det är möjligt. Forska gärna på detta.
Ja.
Det är inte farligt.
Nej.
Det kan vara jätteskönt. Av flera olika anledningar. Har vi glömt någonting?
Jag har glömt en sak.
Ja.
Biverkan på ondansetron har jag glömt bort att säga. Och det är ju det som är så superviktigt att man får information om när man får ondansetron. Att det här är förstoppande hos nästan alla. Och man kan få fruktansvärd förstoppning som gör jätteont. Och jag tycker att man ska skriva ut laxerande samtidigt som man skriver ut ondansetron. Movicol, om man kan få i sig det. Det här är så individuellt. Laxobraldroppar är det många som tycker är enkelt.
Okay, det
är lite lättare. Laktulos, annars någonting uppifrån som liksom mjukgör lite grann. Det är jätteviktigt. För annars får man ju liksom... Det kan bli jättejobbigt helt enkelt. Ondansetronförlossning, finns det något som kallas?
En klyxförlossning på akut.
Ja.
Ja, vi skrattar lite. Men man måste ha med sig humorn också.
Ja, men eller hur. Nej, men det är väl jätteviktigt att vi får med oss allt. Jag tänker tandhälsan måste kanske vissa kontrollera också under den här tiden, eftersom det är frekventa kräkningar, så munhälsa och tandvård.
Precis, och det skulle man kunna prata jättemycket om också. Jag ska säga lite kort att det är vanligt att man får hål i tänderna och sämre tandhälsa efter. Och man ska inte borsta tänderna direkt efter att man har kräkts, utan man ska vänta ett litet tag. Man kan få fluorskölja lite efter. Men ställer man sig och borstar med den här syran, då ökar risken att man liksom, då kan man skada emaljen.
Viktig information.
Och många har svårt att borsta tänderna för att det framkallar kräkning. Men då kan man återigen skölja i fluor. Det finns tandkrämer som är smaklösa.
Ja, och planeringen för framtida graviditeter. Att se till först och främst att vi har en uppföljning. Du var inne på kurator eller psykologhjälp, vad vi kan behöva. Och också sen att vi har någonstans att vända oss om vi vill ha fler barn.
Det är jättemånga som behöver kontakt med kurator under graviditet, efter graviditet, för att behandla det som, bearbeta det som har hänt.
Och
inför nästa graviditet. Och det som jag tycker är väldigt viktigt är att man ska kunna få till stånd en graviditetsplanering. Man ska kunna få till stånd en vårdplan för nästa graviditet. Och sen exakt vem som ska utföra den, det kommer kanske behöva se olika ut i landet. Men man ska kunna sitta ner med en barnmorska eller läkare och säga så här var min förra graviditet. Jag måste få insatser tidigare. Och det finns också väldigt många exempel på att första graviditeten blir liksom jättekaotisk och det tar lång tid innan man får diagnos och mediciner och dropp och allt sånt där. Och sen andra graviditeten, om man har alla mediciner direkt från plus och man blir intagen för liksom dropp mycket snabbare, då blir det bättre. Man liksom går inte ner lika mycket i vikt. Man får en bättre graviditet och det är så otroligt viktigt.
Det finns ju tyvärr lite praktiska hinder för det där. För den här vårdplaneringen hamnar då i en annan journal. Det hamnar i graviditetsjournalen och då är det viktigt att man liksom lägger över den i den andra journalen också som man på barnmorskemottagningen inte har tillgång till. Men det här nytt journalsystem, det är ju, har ju gått troll i det i Sverige. Om vi ska få ett och samma. Vi bara hoppas och önskar och ber till högre makter, tror jag, om det.
Och också att vi får mer information om HG. Du har ju bidragit idag, Jenny, till fantastisk information. Vi fick inte med allt.
Men vi får en frågestund också.
Exakt. Så att vi kör ett avsnitt till där vi har frågor och lite kompletterande information. Så vi ses snart igen, tycker jag. Eller hur?
Jag är med.
Du är med och vi är på. Jenny
och Carina. Ja, det blir en bra trio.
Så ta väl hand om er där ute. HG är som sagt väldigt tufft och väldigt tungt för väldigt många. Men vi är snart tillbaka med kompletterande uppgifter, information och svarar på era frågor. Så tills dess, ta väl hand om er. Ha det bra.
Tusen tack för att du lyssnade idag.
Tack Jenny för att du var vår gäst.
Tack för att jag fick komma. Ja.
Tack.
Ja. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.